kör lite behind the scenes här. För när vi försöker liksom pitcha vad vi ska prata om i podden, så brukar man ju ta fram lite olika idéer. Och den här veckan så sa vi måste ju börja introt med den här Puerto Rico-låten. Och detta möttes av en viss skepsis från dig, skulle jag vilja påstå, eller?
Måttlig entusiasm, men jag ska väl erkänna att jag inte riktigt vet vad den här Puerto Rico-låten är. Jag anade väl en lite så här, lite väl svag koppling till techvärlden kanske. Men du får chansen att imponera här.
Vi kan ju börja med att lyssna på en liten bit av den för att se om du ringer någon klocka överhuvudtaget. First time in San Juan, mi hijo, capital of Puerto Rico.
Men får man gissa att det är lite AI-genererat? Alltså, melodin låter väl ändå rimlig, men rösten är det som brukar märkas ganska tydligt, tycker jag.
Ja, det här är någon slags kombination. Jag tror det är en kille som har skrivit själva texten, men själva sen satt ihop det med AI. Men att spela liksom AI-musik har vi gjort förut, och det var inte det som var så roligt egentligen. Det var mer att i min filterbubbla så är det här det absolut största som har hänt hela veckan. Och sen så insåg jag efter vi pratade om detta att det är nog bara för mig det är så. Men det är inte bara, alltså en kommer, andra har samma problem. För sen hittade jag precis det här klippet som förklarade exakt detta.
I don't know if anyone else is dealing with this right now, but I realized that the San Juan, that AI song, is not as viral as I once thought. I was with a, you know, a bunch of family and friends over the weekend, and my new vocal stim right now obviously is first time in San Juan. And then I'm hoping that someone out in the ether would be like, me hijo, nothing dude, fucking crickets.
Så här kände jag när vi pratade på det här pitchmötet. Jag tänkte så här, det är klart att Henning kan det här. Vi kommer sitta och sjunga på den här låten i podden. Alla har sett den, och så visar sig att den inte alls så viral som jag trodde.
Det ska bli intressant om man kan höra någonting från lyssnarna. Vad ni, om ni känner igen detta, för mig ringde det absolut noll klocka alltså.
Nej, ni får mejla in, och antingen sen i team Björn eller team Henning. Mejla till techbrief@svd.se. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Och jag heter Henning Eklund och är tech-reporter.
I dagens avsnitt, vi tittar på svenska Legoras väg mot världsherravälde. Långköraren Einride går till börsen, men vad sysslar det företaget med egentligen? Och vi har valt veckans mest europeiska europé.
Björn, har du några hot takes som du haft här i podden som du minns, som du är stolt över? Eller?
Stolt över vet jag inte, men jag tycker väl att försöker väl ha hot takes hela tiden, så hoppas jag att de som är bra är de som folk minns, och att resten bara försvinner bort bland alla andra avsnitt som vi gör.
Jag minns för egen del att jag kanske varit lite dålig på hot takes, men den jag minns är att Minecraft är Sveriges, det största svenska varumärket. Det tycker jag var ganska kul.
Ja.
Det tycker jag håller fortfarande.
Det var kul. Frågan är om, precis, jag skulle säga, stämmer det? Det kan man fundera på. Men det är en hot take, det får jag ge det.
Ja, men tack. Och nu tror jag att jag har en ny hot take. Det får väl lyssnarna och du avgöra. Men jag tror att jag har hittat Sveriges mest snabbväxande bolag någonsin. Vi kan väl lyssna på hur de låter.
All right.
What do you want to talk about?
Well, I want to start talking about Jude Law.
Jude.
Kan du gissa vad det är för företag vi snackar om?
Den här har ju varit uppe förut. Det är ju sällan, om man tycker att det är konstigt att man sjunger om Puerto Rico i en techpod, kan vi säga. Det finns ju bara ett skäl att prata om Jude Law i en techpod också. Det måste ju vara det svenska AI-bolaget Legora, som har haft honom som frontman i sin reklamkampanj, som går överallt för övrigt. Jag tycker man ser den här på alla möjliga ställen. Det är lite underligt givet vad de håller på med.
Ja, men liksom stor, jättestor liksom reklam på väggen vid Stureplan liksom, med stor bild på Jude Law, alltså Legora. Det är lite märkligt kan man tycka. Men det är ju då det här svenska AI- och juridikbolaget. Det handlar helt enkelt om att de ska vara en plattform för jurister att jobba med olika AI-verktyg. Tillsammans med Lovable, ofta omnämnd som en av våra stora AI-stjärnor. Jag vill då föra fram tesen att Lovable har ju lyft fram väldigt mycket för deras liksom, att de har växt väldigt snabbt, och de kallar sig för världens mest snabbväxande mjukvarubolag någonsin. Men om man tittar på lite andra mått så kanske Legora växer ännu snabbare.
Okej, okay, men då du väljer liksom, du har andra variabler än bara rena intäkter, för det är ju det mest det som har kommit upp, hur mycket pengar de har i intäkter. Andra variabler tittar man inte alltid så där jättemycket på.
Nej, men som, om jag tar lite inspiration från juridiken, så där plockar man ju upp den fakta som gynnar sitt eget case. Så det tänkte jag att jag ska göra nu också. Och det första datapunkt som är intressant idag, antal anställda. Förra våren, 2025, var de 40 pers. I oktober hade de växt till 200 personer. I mars 400. Och nu har jag då fått lite exklusiv information från bolaget att planen är att bli 1400 anställda vid årets slut. Det är en ganska snabb expansion, får man säga.
Verkligen, bara logistiskt att få in så många människor. Att hinna liksom intervjua och anställa dem, oavsett vad de håller på med, är extremt svårt. Det kan ju ta fler, liksom, för ett vanligt företag kan ju ta flera veckor att anställa en person.
Ja, det är rätt extremt faktiskt. Rätt extremt också deras kontor. I oktober hade de då huvudkontoret Stockholm, London, New York, Denver och Sydney. Sen dess har de öppnat kontoret. Sen oktober har de öppnat i Houston, Chicago, München, San Francisco, Toronto, Singapore, Tokyo. Det här var när jag skrev manuset. Sen igår kom det att de öppnade även i Madrid, Milano och Paris.
Men när man tänker kontor här, så är det väl de sätter liksom någon person. Jag antar då att de har fått, antingen försöker få eller har fått någon stor kund i alla de här ställena. För att på de första kontoren som nämnde kom Denver upp. Det är kanske inte den här världsmetropolen som man hade valt för sitt världsherravälde allra först, om det inte finns någon jättebra law firm i just Denver, vilket jag gissar är skälet då.
Ja, det är nog mycket lokala säljkontor, kan jag tänka. Men vi ska komma in lite mer på det, men hur mycket som handlar om att liksom sälja och binda upp olika stora advokatbyråer här då. Vi kan titta på förvärv. Innan i år hade de inte gjort några förvärv. Förra veckan så kom nyheten att de köper Cadastral, som är ett amerikanskt AI-juridikbolag. Ingen liksom summa offentlig och där, men man har också då förvärvat i år Walter AI, Cura och Graceview, tre andra som AI-juridikbolag. Så fyra förvärv här också på ett drygt halvår, samtidigt som man alltså har anställt liksom 400 personer. Och, ja, man växer snabbt helt enkelt.
Mm. Det här är ganska ovanligt, tycker jag, i tidiga faser. Nu kan man diskutera om det går är tidig fas eller inte, givet hur stora de är. Men när man fortfarande är ett relativt ungt bolag, så är det ganska ovanligt att man köper upp andra. Men alla de här som du nämnde har väl gjort, de rör sig i samma sektor, men det är inte direkta Legora konkurrenter som jag har förstått, utan det är mer, de gör en lite annan grej. Så att det är mer, de gör någonting som har med juridik och AI att göra, men kanske andra versioner av det. Så det är ganska ovanligt att man plockar in dem. Men smart kan man ju tycka också, såklart, om man har en, du kan ju handla med dina aktier som har en väldigt hög värdering, och då är det ganska lockande att kunna göra det.
Snygg radioövergång. Jag tänkte jag skulle nämna något om just värderingen då, att den har ju rusat på, ja, men ganska absurda nivåer. I oktober gjorde man då en tidigare runda, värdering på 17 miljarder kronor, och sen i mars gjorde man en ny runda. 52 miljarder var värderingen då. Man tog in 5,5 miljarder kronor i nytt kapital. Bland investerarna fanns då Nvidia bland annat.
Ja, och tredubbla eller lite mer till och med då värderingen mellan oktober och mars är that's something. Det är någonting att vara med om. Det är inte intressanta förhandlingar att sitta med om det är där man slutar. Då har man en hungrig investorklan som är ute efter den.
Ja, verkligen. Men alltså, om man tar då den här samlade bilden som skapas här, okej, man kan ju argumentera för, om man tittar på rena intäkter så växer nog Lovable snabbare, men annars så är det väl, ja, men kanske det svenska bolag som någonsin har liksom, det finns kanske inget svenskt bolag som någonsin expanderat så snabbt. Det är väl liksom helt exceptionellt det som håller på att hända med Legora nu, eller? Kommer du på några andra exempel på något liknande?
Nej, bara liksom, kanske sådana här liksom one hit wonder grejer som har blivit jättestora, men de har ju inte expanderat på det sättet. De har kanske bara liksom fått många användare eller tjänat mycket pengar. Jag tänker på så här Bloxburg eller någonting sånt där. Den där typen av så här Roblox, små minisaker, men de har ju absolut inte försökt ta över hela världen. Det är ju nog mer att man har fått till, ja, men du vet, en spelhit kanske. Möjligtvis någonting sånt, men inte på alla de premisser eller de kriterierna som du listade, så har de absolut inte kommit i närheten av det här.
Ja, det är en helt exceptionell utveckling. Vi ska djupdyka lite i logiken bakom och hur smart eller hållbart det kanske egentligen är efter en kort paus.
Vi pratar om Legora, det svenska AI-juristbolaget som växer extremt snabbt på många olika sätt. Och Henning, du lanserade tesen här, din hot take var att det här är det snabbast växande bolaget i Sverige någonsin. Let's hear it. Är detta en hållbar linje som du är inne på?
Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Alltså jag tänker bara framförallt att det måste vara skitsvårt att liksom hålla ihop det här på något sätt. Alltså hur driver man ett bolag som växer från 40 personer till 1400 på 1,5 år och öppna kontor liksom överallt i världen? Visst, du har pengarna, för du har den här enorma värderingen, du har tagit in liksom miljarders miljarder kronor, men även om du har pengarna och liksom rent faktiskt är kapabel till att betala för den här expansionen, hur går det till? Hur är det rimligt liksom att bygga ett bolag på det här sättet? Det måste vara extremt svårt.
Alltså, gissningsvis så går det inte ihop. Detta säger jag utan information. Men efter att ha försökt driva företag som har växt väsentligt långsammare än detta. Och det brukar liksom, det brukar gå sönder vid många tillfällen då. Det finns liksom, man brukar prata om att det finns trösklar liksom, som företag måste komma över när man går från en fas till en annan. Så att säga. Och det kan ju, hur långsamt det än går, så kan det vara ganska jobbigt. En sån tröskel i något företag som jag drev för länge sedan var när man gick från 6 till 7 personer, något mer modest än Legora här. För då får man inte plats vid ett lunchbord längre. För 7, det finns aldrig bord för 7. Och då plötsligt så slutade all intern kommunikation funka i mitt bolag, för att allting löstes på lunchen tidigare, för att alla gick åt lunch samtidigt. Men när vi var 7, då gick folk åt 2 olika håll, och då slutade all kommunikation funka och bolaget började gå dåligt. Så att om man tar den lilla metaforen och sen, alltså, sen multiplicerar man det med typ 1400, så kan man nog vara ganska lugn, för det är nog väldigt mycket på Legora som är fruktansvärt trasigt och svårt och svårkommunicerat, om man får gissa. Men det verkar gå bra för dem ändå.
Ja, alltså trots detta, som jag tror att du är helt rätt, så finns det någon slags logik bakom såklart. Annars hade man ju inte liksom fått de här investerarna och liksom blivit så framgångsrika som man ändå är. Och den logiken som har varit, som jag fått höra när jag pratar med folk på Legora, är att det här är en jättestor potentiell marknad att sälja AI-tjänster till jurister, för jurister kan betala väldigt bra, de här advokatbyråerna och liknande tjänar väldigt mycket pengar, så de är väldigt attraktiva kunder. Och det blir en winner takes it all marknad, att så här, det kommer bli ett system som är dominerande här. Och det man då får höra från Legora är, det är vi eller Harvey. Och Harvey är ju då ett amerikanskt bolag som gör, ja, men mer eller mindre precis samma sak. Lite annorlunda produkter såklart, men liksom grundidén är precis densamma. Så nu pågår det liksom en superkapplöpning mellan Legora och Harvey, och den som vinner kommer att bli jättestora, tjäna jättemycket pengar och bli väldigt framgångsrika. I den kontexten så är det kanske då mer rimligt att man anställer så här otroligt snabbt, växer så snabbt, öppnar så många nya kontor.
Om man tror att den som liksom kommer först lyckas sätta standarden, det är ju inte nödvändigtvis sant. Som sagt, detta vi pratade om tidigare, man brukar prata om first mover advantage, men sen när man väl tittar på first mover advantage så visar det sig ofta att det inte stämmer. Alta Vista var ju en väsentligt större sökmotor, och Google var ju jättelångt efter och fanns inte på kartan, och gick ju som alla vet om. Så att det måste inte vara så att man har en first mover advantage, men det är klart, det känns nu så när man kör. Och det är väl lite rimligt antagande att det kan ju inte vara dåligt att liksom signa upp. För jag antar att logiken är här, om du sitter som Mannheimer Swartling eller Vinge, eller så köper du inte Harvey och Legora.
Nej.
Du köper kanske en av dem, och då blir det då liksom by default så köper du inte den andra, så det är klart att det finns ett race här, och ska man då gå och sen slå ut den andra, så kanske det tar flera år innan de bestämmer sig för att Harvey funkar inte, nu byter vi till Legora, men då kanske det har tagit 3 år av testande och så vidare. Så att jag kan förstå det. Jag tror inte nödvändigtvis det betyder att man är set for life bara.
Nej, men det är den logiken som jag tror Legora jobbar efter just nu, och där har man som extra argument att just inom juridik man jobbar med känsliga uppgifter, liksom en ganska avancerad process där man måste godkännas för att liksom plattformen ska kunna hantera alla de här, och liksom från kunder och säkerhetsteam, och att det blir ganska svårt att byta när du väl har valt den ena, så är det liksom lite jobbigt att byta till den andra. Och det handlar inte bara om att så här, man är en liten rapper ovanpå ChatGPT eller Claude, utan Legoras slogan liksom, building the operating system for the world's legal work, alltså att man ska bli hela operativsystemet som jurister jobbar i.
Mm. Och det är klart, detta är ju en väldigt speciell värld. Och alla som har jobbat med affärsjurister vet ju att så här, det går åt många timmar, att det går åt mycket pengar. Och det är många saker som kan bli väldigt fel. Små detaljer som kan sluta med att de blir väldigt, väldigt dyra om man inte får till det. Så att man vågar liksom inte köra såna här grejer utan dem. Så att tanken av att kunna effektivisera detta på något vis, sen om de effektiviseringarna faktiskt hamnar hos kunderna till slut eller om det hamnar hos i partners fickor så att de får bättre marginaler, det återstår kanske att se. Men alla som har jobbat med den här typen av frågor vet att här finns ju det här är ett väldigt tidskrävande arbete, så att man fattar ju pitchen. Här behövs ett specialsystem för just detta.
Ja, verkligen. Och just att det handlar mycket om text, att så här, läsa jättemycket text och hitta saker där som kan vara bra för mitt case, eller liksom generera ny text utifrån de här texterna för ett bestämda parametrarna. Det är ju AI ganska bra på, så det är nog liksom, även om man gör ett konservativt antagande om att det effektiviserar advokaternas tid med 10% eller 20%, så blir det ju väldigt mycket pengar som man potentiellt sett skulle kunna spara. Och då förstår man ju att de här byråerna kan vara beredda att betala ganska mycket pengar till Harvey eller Legora potentiellt.
Mm. Men berätta mer om Harvey då, för det här är ju kanske inte lika känt i Sverige, men att om man är i den här branschen så är ju Harvey den som egentligen är, det finns ingen standard än, men de är ju den större spelaren än så länge. De har ju, tycker jag, man har upplevt legat lite före när det kommer till fundraising och startade väl även något tidigare. Så det är det här racet mellan de här två. Vad har Harvey som Legora inte har?
Men i liksom själva produkten är jag lite för dåligt påläst för att uttala mig, men Harvey har kommunicerat att man har nått ARR, som det är det här måttet som man brukar använda med sådana här nya bolag, annual recurring revenue, alltså hur mycket pengar tjänar du nu om du drar ut det till ett år, hur mycket pengar blir det då? Och då har Harvey kommunicerat att de har $200 miljoner. Legora kommunicerade för ett tag sedan att de har nått $100 miljoner, men de har inte sagt något efter det, så då får man ju tolka det som att Harvey ligger ganska mycket före när det gäller att nå ut och liksom faktiskt sälja till kunder. Och de har också väldigt liksom namnkunniga bra investerare, bland annat svenska EQT har investerat i Harvey, vilket jag vet att Max Junestrand, som är vd för Legora, har varit lite sur över att liksom svenska communityn inte håller ihop här.
Mm. Det är intressant i och för sig att entreprenörer klagar på att svenska fonder investerar i utlandet, givet att svenska entreprenörer är oerhört snabba med att hämta pengar från utlandet själva så snart den möjligheten finns. Så att, lite ironiskt kan man tycka, men absolut.
Men det är inte bara Harvey, tyvärr, för Legoras del. Vi ska lyssna på Daniel Schwartz, som är juridikprofessor vid universitetet i Minnesota, vad han säger om utvecklingen.
Most recent hot take is that some of the high-flying, high-valuation legal tech firms like Harvey, like Legora, are in for some trouble. There was a viral post about someone creating like an open source version of Harvey that was free in like 8 hours. And like, it didn't surprise me. Now, is it as good as Harvey? Probably not. Does it have issues? Sure. But like, the real secret source with the underlying foundation models.
Egentligen säger han väl att det värdet de har är kanske kundavtalen, men själva tekniken i botten ligger ju i hög utsträckning inte hos varken Harvey eller Legora. Det ligger ju i de här modellerna som är underligger hos Claude eller hos ChatGPT och så vidare. Och att det är möjligt att man kan komma, kanske inte hela vägen, men komma ganska långt med produkter som kanske till och med är gratis, som man kan göra sina egna versioner. Jag tror till och med att det finns ett exempel på någon stor advokatbyrå som sa att de skulle försöka bygga det själva. Det får man ju se hur det går, men bara den tanken, om man tänk tillbaka 10 år i tiden och så har du någon som säger, nej, jag ska inte använda Microsoft Word, jag ska bygga mitt egna Word. Då hade man ju tänkt, är du galen? Men det är ju inte lika galet längre, givet hur snabbt man kan utveckla en mjukvara som är precis enligt den spec som man vill ha. Så den tanken är ju inte lika tokig nu som den en gång var.
Nej, verkligen. Och det leder ju då vidare till nästa fråga. Men vilken roll kommer OpenAI, kommer Anthropic att ha framöver? Kommer de vara nöjda med att liksom leverera den underliggande tekniken, infrastrukturen som används, eller kommer de själva vilja, ja, men till exempel sälja till advokatbyråer? Och här finns det viss anledning till oro. Jag tror både Harvey och Legora är ganska rädda för den här killen.
Hi, I'm Mark. I'm an in-house product lawyer at Anthropic.
Han låter så trevlig, men han är inte ofarlig, bara för att han låter snäll.
Nej, han har en bra röstmodell eller på att säga någonting sånt. Men det här är då en ny konkurrent, låter det som, indirekt.
Ja, men för 3 veckor sedan när vi spelade in det här så la Anthropic ut en video, gjorde press releases kring Claude for Legal. Och då liksom marknadsför de aktivt då Claude som en plattform. Det här var Claude Cowork, de har även Claude Code, som en plattform som du som jurist ska använda Claude Cowork. Du behöver inte Harvey eller Legora. De nämner ju inte Harvey eller Legora såklart, men andemeningen är att du behöver inte Harvey eller Legora. Du kan använda våra egna lösningar. Och om alltså det som jag uppfattar att bland annat Anthropic har sagt tidigare är att man är ganska nöjda med var den här underliggande infrastrukturen, men kommer man vara nöjda med det på sikt? Nu ska man ut på börsen, man ska tjäna pengar, kommer man liksom mer aktivt och direkt konkurrera med Harvey eller Legora, då kan det bli riktigt jobbigt.
Man kan ju såklart förstå att de tittar ju på de här då 100 miljoner ARR som Legora har, 200 miljoner ARR som Harvey har och tänker, det är ju vi som gör mycket av det där. Mm. De pengarna kanske vi hade kunnat ta en del av istället. Sen kan man ju tycka att det är osympatiskt, även om det är långt ifrån första gången det händer, att ens egen underleverantör som de rimligtvis betalar oerhörda pengar till går ut och försöker konkurrera med en själv istället. Det finns ju gott om områden i världen som kanske inte har så bra AI-täckning som man kan ha hoppats att de började med. Men nu går de liksom head to head med det, så det är väl inte optimalt. Men samtidigt, vad ska man göra? De måste ju ha de här modellerna i botten.
Mm. Ja, men exakt. Det blir en väldigt svår situation och det är inte unikt för Legora. Det är väl som en diskussion kring Lovable till exempel också, att man bygger en tjänst som är beroende av de här språkmodellerna. Ja. Det blir klurigt helt enkelt. Jag tänkte bara avsluta med att berätta lite om Max Junestrand, Legoras vd. Så cool person som jag träffade på Slush i december. 26 år gammal. Vad gjorde du när du var 26, Björn?
Ja, det var länge sedan. Jag jagade mammut här med ett spjut.
Bra svar. Max leder då det här företaget som alltså ska då växa från 40 till 1400 personer på 1,5 år. Och jag fick bara en inblick i hans liv nu. En person som jobbar nära honom som berättade då att en dag den här veckan så har Max inbokade kundmöten från 8 på morgonen till 2 på natten.
Det låter osoft.
Men jag vill säga, men vadå, ta liksom vd och grundare själv alla säljmöten liksom, så, men alla vill träffa Max liksom, alla vill träffa grundaren och prata med honom, så inte nog med att liksom du ska bygga en organisation som funkar när den växer snabbt, du ska också jobba från 8 på morgonen till 2 på natten med att träffa kunder och gå på säljmöten.
Ja, precis. Men det finns ju någon skärm med den som är vd. Även om vdn inte nödvändigtvis är den som varken vet mest eller rätt sak, så finns det någonting i detta att i början, man är en bra dörröppnare kan man säga, som säger jag som har varit vd tidigare i livet. Men man är ju absolut inte bäst på att göra själva jobbet. Mm. Så att men det kan vara svårt att undvika, men så kan förstå att han hamnade i det här, även om det egentligen kanske inte är den bästa användandet av hans tid.
Ja, men som plåster på såren så får han i alla fall röra sig på några av världens häftigaste platser. Nu vet jag att han var på Formel 1 i Monaco till exempel, att det var där man hade då de här inbokade kundmötena dygnet runt ungefär. Det är ju ändå ganska flådigt.
Ja, men man ska kunna sina kunder helt enkelt. Var finns mina kunder någonstans? Jo, de finns på Formel 1 i Monaco. Ja, då får man göra det smutsiga jobbet att åka till södra Frankrike och dricka champagne och mingla med dem. Det är tufft att vara startat på entreprenör, hör man ju.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har valt veckans mest europeiska europea. Är det här en titel man vill ha eller en titel som man vill undvika? Frågar jag dig som europea, Henning.
Ja, men just i TechBrief-sammanhang tror jag att det mesta man hör om EU är ju mer negativt. Att många är ju inte direkt positiva till utvecklingen. Och jag som har ju varit med och valt ut den här personen vet ju att det kanske är i den riktningen vi rör oss lite mer. Då, när vi ska hylla Thomas Renier, gissar jag att den kanske uttalas.
Mm. Lite kontext kring varför vi ska lyssna på honom är då att just nu så pågår Worldwide Developers Conference, WWDC, eller DubDub som Apple själva kallar det. Detta är alltså Apples utvecklarkonferens. Och då har de omlanserat Siri, Siri AI. Vilken chock att det skulle heta det. Men när de gjorde det så sa de att två ställen i världen kommer inte få det. Kina kommer inte få det här än så länge. Det fick en mening. Och Europa kommer inte få det. Och det fick en pressrelease som var 1,5 sida lång som förklarade hur odugligt det var. Och då var det en utfrågning på något vis, eller åtminstone ett tillfälle att ställa frågor i EU-kommissionen. Och då fick vi svar från den här herren som du precis nämnde här. Varför är det så här? Och då lät han väldigt europeisk, kan man väl säga.
The decision not to roll out Siri AI in the EU is Apple's and Apple's only. Because absolutely nothing in the DMA prohibits Apple from introducing new products in the EU. What Apple is however not allowed to do, just like any other gatekeeper, is to close the market. It is not for them to decide who gets to innovate in Europe. And it's not for them to choose which AI tools our EU citizens get to use or not. And that's precisely where the DMA and its interoperability obligation comes in. Because if we want to innovate and to have innovative solutions and more choices for our users, we need fair and open competition among developers. Now, you're referring to Siri AI. What is the true story behind that? We had a few contacts with Apple on this matter, this I can confirm, but Apple was simply unable to develop interoperability solutions that meet essential EU privacy and security standards.
Ja, det här var alltså EU-kommissionens talesperson om tech sovereignty, som det heter. En talesperson som möjligen saknar lite av den entusiasm som man hade kunnat tänka sig att en talesperson ska ha.
Mm. Om man sitter som amerikanskt AI-bolag och funderar på vart man ska investera härnäst, och sen så hör man den här tonen, tycker jag, Alena. Det är inte den varmaste och mest välkomnade och konstruktiva tonen jag någonsin har hört. Man kan förstå att det här är ju en det blir liksom ett meme av sig självt. Man är sin egen värsta fiende, tror jag, på något vis. Kan man låta mer europeisk än denna man?
När Mark Andreessen skriver liksom negativt om Europa på Twitter, då tror jag att det är exakt den här Thomas Renier som han ser framför sig.
Ja, men dålig på att välkomna techbolag till Europa, men mycket bra innehåll för poddar som vår, åtminstone. En börsnotering är kanske en av de finaste milstolparna man kan nå som företag. Det är ändå något slags tecken på att man är på riktigt, tycker jag, i företagsvärlden. Och det är nog lite surt då att när det väl händer, man når denna punkt och man ska börsnoteras, då är det en helt annan börsnotering som är det enda som folk vill prata om.
SpaceX har ju varit ganska mycket på folks läppar denna vecka, inte minst, och ja, i podden tidigare också. Sker nu på fredag, men SpaceX är inte ensamma då denna vecka.
Nej, de är inte ensamma, utan vi tänkte att vi återkommer till det. Det lär hända mer på SpaceX-fronten, utan istället så ska vi prata om en mer svensk och närliggande börsnotering som skedde i den här veckan, nämligen den med svenska Einride.
Mm, du säger svensk, men de noterades ju på New York-börsen, eller hur?
Så är det.
Ja, och när jag tänker Einride, så det jag ser framför mig är vart på någon techmässa där de har varit med sin lastbil. Då står det en stor, väldigt liksom futuristiskt, skinande, fin lastbil. Och de går på el och de är självkörande. Det är ungefär så mycket, det är det jag tänker på när jag hör Einride.
Mm, jag tror de flesta som är techintresserade har nog sett den här bilden av olika slag vid något tillfälle. Men det har varit ganska hemlighetsfullt och lite lurigt att lista ut vad som pågår här. Det har varit lite mycket snack om dem. Så att nu då, när de ska ut på börsen, så har jag läst lite börsprospekt och tänkte försöka svara på den mycket enkla frågan: vad gör Einride egentligen? Det är inte riktigt så enkelt som det kanske ser ut på de här glättiga bilderna.
Mm. När man går till börsen så handlar det mycket om att sälja in sitt bolag till potentiella investerare, både liksom mindre och institutionella och så vidare, att man ska liksom investera, köpa aktier i Einride. Så man borde ju ha en ganska bra pitch förberedd, liksom. Vad är det vi gör och varför ska ni investera i oss, ungefär?
Vi kan väl börja med att lyssna på vad då vd Rose Bechali säger själv i en intervju med vår kollega Sara Brännström tidigare i veckan.
Om man ska förklara för någon som inte har hört ordet Einride, vad är det ni gör?
Så i grund och botten så är vi liksom en teknikplattform som gör det möjligt för våra kunder som är då stora transportköpare, Amazon, Heineken, Carlsberg, den typen av stora globala transportköpare, hjälper dem att genom liksom, omställningen till elektrik och autonom frakt. Och vi gör det genom vår mjukvaruplattform som är liksom hjärnan i bakom det, kan man säga. Den knyter liksom ihop alla olika beståndsdelar som krävs för att driva den här omställningen. Och sen så driftsätter vi de facto och driver liksom, transportkapacitet för våra kunder. Så att vi antingen då med de elektriskt manuella lastbilarna eller med våra autonoma lastbilar.
His pitch brukar man prata om i näringslivet, att man ska liksom på typ tre meningar kunna förklara väldigt, sälja in väldigt bra vad man gör. Jag tycker inte riktigt att han lyckas här.
Nej, det här är en lastbilspitch faktiskt, i dubbel bemärkelse. De går ju till börsen via en SPAC. Detta är ju ett fenomen som nästan dog, men vad som är bra när man går till ett bolag eller till börsen via SPAC är att man slipper en massa krav på finansiell historia, vilket nog är bra i det här fallet. Det är också ett återkommande tema hos många andra bolag som går upp via SPAC. Man brukar säga, nej men det var en smidigare process, men det är oftast inte riktigt så enkelt. Det finns ett skäl till varför man väljer att gå till börsen på det här viset.
Det var ju väldigt trendigt för några år sedan. Nu hör man ju inte om SPACs speciellt ofta. Är det nästan så att man tänker att så här, här är något lite skumt om det är en SPAC? Det behöver ju inte vara det, men det kanske är mer sannolikt.
Det har ju en, tittar man på hur det gick för bolagen som gick till börsen via SPAC, så har inte det varit några kometer generellt sett. Det var ju väldigt, väldigt många som du var inne på som gjorde detta. Det är lite ovanligt, men det finns några SPAC-bolag kvar. Då har Einride valt att göra det här. För att det är ett väldigt underligt bolag, kan jag konstatera, i ett extremt behov av pengar.
En transportplattform, det är inte lika tydligt som att de gör lastbilar riktigt.
Inte riktigt, både ja och nej ska jag säga. Och jag tror att när jag ska gå igenom då, de här tre delarna som Einride faktiskt håller på med, så måste man sätta liksom kontexten. Och det är liksom värderingen på det här bolaget som då befinner sig på börsen sedan ett par dagar tillbaka. Det är värderat till ungefär lika mycket som svenska spelbolaget Paradox. Detta är ju välbekant för dig som stor spelare. Detta då trots att Paradox har 5 gånger högre intäkter och är väldigt lönsamma. Medan Einride å andra sidan då blöder pengar och gick minus 1,7 miljarder kronor förra året. Och trots det så är det ändå liksom värderat i mång miljardklassen. Bara detta är ju lite underligt, vilket föranleder frågan, vad är det de har på gång och vad är det som kommer hända här?
Påminner lite om SpaceX nästan, när man pratar om orimliga värderingar när man jämför med andra liknande bolag och att man går med väldigt mycket förlust. Vi kan ju återkomma till finanserna lite senare kanske. Jag tänker, ska vi bara etablera lite mer först? Ja, men vad är det för ett bolag? Liksom, vad gör de? För de här lastbilarna är ju inte, alltså att tillverka lastbilar verkar ju inte vara en så stor del av affären längre.
Nej, inte att köra dem heller. Inte de självkörande åtminstone, visade sig då när man läser igenom det här prospektet. Einride var då, om man tar den första delen, de självkörande lastbilarna, de som man har sett på de här fina bilderna. De var alltså först med att få någon slags tillstånd av att köra de här på allmän väg, av det här slaget och stora lastbilar. Det här var 2019. Och nu då, 7 år senare än dess, då har man alltså bara 2 kunder av dessa. Det är 2 kunder efter alla dessa år som faktiskt har köpt den här grejen och som använder dem här och nu. Den ena är då Apotea. Den kanske man har sett i Morgongåva. Det är ju då som det här nätapoteket som har sin logistikcentral i Morgongåva. Och sen så det andra är GE Appliances i USA som gör kylskåp och den typen av grejer. Sen har du dessutom då 4 andra kunder som har skrivit på, men de har liksom inte installerats och startat den, så att de faktiska kunderna som rullar de här just nu är bara 2. Det tyckte inte jag var särskilt mycket. Jag har ju själv sett den här lastbilen minst 400 gånger.
Ja, men det är ju liksom bilden av vad bolaget gör och vad de faktiskt gör i praktiken är ju ganska skild kan man där säga. Jag vet inte exakt vad de gör med GE Appliances, men i Morgongåva så är det inte heller så att de kör liksom i trafik, utan det är ju på ett liksom avspärrat område från punkt A till punkt B och fram och tillbaka ungefär. Jag vet inte exakt hur det går till, men det är liksom, man är inte ute och kör liksom självkörande lastbilar i trafiken, utan det är på avgränsade områden.
Och jag tror att man kör i ungefär 15 km i timmen, så att vi ska inte överdriva liksom hur det här går till heller. En av de andra kunderna då, skriver de då här, heter DP World och kommer från Förenade Arabemiraten, UAE som det kallas. Och om detta skriver de då att det här avtalet som de har skrivit, for what Einride believes to be the largest autonomous deployment in the UAE to date. Det är väldigt mycket sådana här formuleringar i det här prospektet. Det är alltså den, då, den största installationen av självkörande lastbilar i UAE. Men då ska man komma ihåg att UAE är ju strax större, alltså något mindre än Dalarna tre gånger. Det är ju ett jättelitet land. Det säger liksom inte särskilt mycket. Vi är den största självkörande lastbilsgrejen i ett av världens minsta länder. Jag vet inte riktigt vad det är att skryta med, men det är väldigt mycket formuleringar av det slaget som man kan läsa. Det låter bra tills man tänker på att, vet ni vad, Förenade Arabemiraten är väldigt litet som land, och det här är ganska tidigt.
Man kan ju tycka att det låter lite orättvist att vi liksom pratar om att så här, de inte har kommit så långt om man tänker att det här är ett väldigt liksom, ung teknikbolag, men man får ändå komma ihåg att de grundades 2016, de har funnits i 10 år, och de kör på 2 ställen med sina lastbilar och har då några till på gång.
Och hur många lastbilar är det som faktiskt rullar här och nu vid börsnoteringens tillfället? Enligt prospektet så är det alltså 3 stycken. De här självkörande lastbilarna är bara 3. Så 2 kunder och 3 stycken, det är det. Så att verksamheten, som man, när man tittar på den, har väldigt lite att göra med självkörande lastbilar. Vilket då leder oss vidare till del 2. Det som kallas för Freight Capacity as a Service. Har man hört någonting som inte är as a service? Den här podden är liksom sound as a service under samma premisser. Vad som helst kan vara liksom a service.
Bra sätt att sälja det på, kanske att det blivit lite trendigt. Men du har ju så här, software as a service blir ju SaaS ändå ganska snyggt. Hör på det. FCAAS, det låter inte lika bra.
Jag pratade med en person i branschen då, logistikbranschen, om precis detta. Och så som han beskrev det var så här, att vad de har blivit är ett elektrifierat åkeri. Alltså de bedriver lastmedelstransporter. För när de skriver i prospektet så pratar de om då de självkörande lastbilarna, men de gruppar ihop det lite grann ibland med någonting som kallas för CET. Så pratar de om de här sammanlagt. Och sen så kollar man då, vad betyder en CET? Det låter ju futuristiskt och fancy. Ja. Det är alltså en manually driven electric vehicle. Så vad det här är alltså en lastbil som går på el. En vanlig lastbil som är manually driven med en chaufför. Så vad freight capacity as a service är alltså, man kör en ellastbil från punkt A till B. Och man har inte byggt ellastbilen heller. Så det är inte heller verksamheten. För Scania och BYD och Daimler, det är de som har gjort själva lastbilen. Och alla intäkter i den här verksamheten kommer i princip från det här. Och det är det som han pratar om med Carlsberg och Heineken. Det är att man kör fram och tillbaka med leveranser. Som då min källa sa, ett elektrifierat åkeri.
Det är ju kul då med tanke på värderingen, och det jämför med Paradox, att de liksom är extremt högt värderade jämfört med vinst och omsättning. Det brukar ju bygga på att man har en prognos om att den framtida tillväxten ska bli väldigt bra, att det ska vara en sån liksom riktig framtidsbransch. Åkeri känns som att de inte borde ha såna multiplar, kanske, att det liksom inte är den största framtidsbranschen att köra lastbil.
Nej, de pratar ju om att de har en mjukvarusystem som ligger till grund för detta. De har byggt upp laddningsstationer då, vilket man behöver ha för att kunna ladda de här lastbilarna och så vidare. De gör ju då inte lastbilarna, de äger inte nödvändigtvis de som ens kör lastbilarna, utan de hyr ut lastbilarna till tredje part. Så att det är inte ens Einrides anställda som utför själva körningen. Du kan vara helt andra personer. Så en del av intäkterna som de här är då hyra av lastbilar, vilket också är underligt. Här är liksom den absoluta merparten av intäkterna här och nu. Vilket då leder oss till den tredje och sista punkten, som är då den som de har pratat mest om efter att man liksom la den här självkörningen lite åt sidan. Och det är då ett fraktlogistiksystem as a service, gissar jag, som heter Saga.
Okay.
Och det här är deras egna mjukvaruplattform då, som ska hantera frakt och självkörning. Det här kanske du också har hört om, de har pratat om detta tidigare.
Mm. Jo, men det känns igen, och det låter ju som en, det är ju en bra grej såklart att man har ett liksom IT-system som sköter logistik, det är väldigt mycket det man ska reda på, men det här kan ju heller inte vara något nytt. Alltså sådana logistiksystem måste ju finnas redan idag. Hur mycket har de liksom levererat på det här egentligen?
Ja, när man läser då i det här prospektet så står det: "We signed our first contract under the SaaS offering in October 2025 och expect to start generating revenues under the SaaS offering in 2026. Det vill säga, de har inte haft några intäkter på detta överhuvudtaget. Hela mjukvarudelen av det här bolaget, förutom det som de själva använder för att bedriva den här åkeriverksamheten, har alltså levererat noll i intäkter hittills. Ja. Ingenting.
Alltså, expected to start generating revenue, det låter ju, alltså man tjänar inga pengar nu. Vi hoppas att vi ska liksom få in några pengar i år på mjukvarudelen.
Och du har signat en enda kund på den här tjänsten hittills. Mm. I prospektet så återkommer konstant pratet om pipeline. Det här är alltså då kundavtal som skulle kunna komma upp i vissa grejer, eller avtal som inte har signat än så länge, utan det är liksom kunder som är på gång. Mm. Men som du var inne på, det här är ett bolag som är 10 år gammalt. Vad är det vi väntar på? När kommer de här grejerna? Man har byggt en mjukvaruplattform som då ska revolutionera liksom elektrifieringen och det självkörda. Men man har själv 3 stycken självkörande grejer och ett system som ingen har köpt. Så att det är inte helt uppenbart var den här pipelinen kommer ifrån och hur mycket av den här pipelinen som faktiskt kommer resultera i riktiga pengar.
Alltså vi har de här 3 delarna. Självkörande lastbilar, åkeriverksamhet typ och ett liksom IT-system för fraktlogistik. Björn låter inte svinimponerad av vad det här bolaget åstadkommit. De är inte här i podden och kan förklara sig. Om man vill så kan man då gå in på svd.se och söka på Einride, så har vi en lång intervju med just Rospe Charlie där han berättar liksom om hur de själva som från bolagets sida ser på detta och varför man går till börsen och sådär.
Man kan såklart ha olika åsikter om detta. De har väldigt prominenta investerare. De går till börsen nu, får nya ägare. Uppenbarligen är folk som ser någonting som jag kanske inte ser, men jag tycker att för att ha varit ett ganska hemlighetsfullt bolag under lång tid så har det varit intressant att nu när man går till börsen, då måste man visa sina kort. Mm. Man måste visa hur ser det ut på riktigt. Alla de här, det här pratet om att det går så bra fram och tillbaka, nu måste man se, men hur bra går det? Nu kan man titta svart på vitt, och då tyckte jag att jag hade förväntat mig att det skulle vara väsentligt större verksamhet och väsentligt fler kunder än vad det såg ut att vara. Däremot tycker jag att man fick också en väldigt tydlig förklaring kring varför går det här bolaget till börsen.
Ja.
Förra året så förlorade de 1,7 miljarder ungefär, och de hade på kontot när året började ungefär 279 miljoner kronor på banken. Så att totalt sett så sitter de i en ganska pressad ekonomisk situation. Det är möjligt att de är framtiden på spåren här, men framtiden är inte riktigt här än om man tittar på siffrorna här och nu. Så att lösa finansieringsfrågan, vilket han även är inne på i den här intervjun då, som gick i SvD i veckan, är ju helt central för det här företaget. Och då börsen är ju ett sätt då att hantera den här finansieringen som företaget absolut behöver för att kunna fortsätta.
Just det. Ja, nej, det låter ju ganska krångligt. Alltså mina tankar förs ju osökt till liksom Northvolt och Stegra och de här liksom bolagen som går med stora förluster, har en bra framtidsplan, men det får man säga, räcker kapitalet då till att vi kan faktiskt liksom bli lönsamma. Och det är alltså, vad ska jag säga så att det inte blir liksom för värderande. Och Einride bränner ju som du säger då ganska mycket pengar helt enkelt, rätt stora förluster.
Ja, det här är ju en balans som alla sådana här framtidsbolag måste hålla, att man måste både hålla liksom visionen i huvudet, var tror vi att saker och ting kommer ta vägen och hur har vi råd att ta oss till den här framtiden. Och där som du var inne på, det finns ju många bolag som har fallit på den idén. De kanske hade rätt idé. Jag tror inte att någon egentligen i världen betvivlar att varken alltså transporter kommer att bli elektrifierade. Det är en ganska okontroversiell åsikt just nu. Och sen att det kommer att finnas en grad av självkörande dessutom. Den framtiden tror jag att de flesta skulle titta på, så ja, men det förefaller ganska rimligt att vi kommer att hamna där. Men när? Och med vem är frågan. Och det är där den här, det kan bli en mismatch mellan de här två. Och där är ju de säljer ju framförallt på sin vision. Men tittar man på vad består verksamheten av idag, om vi lägger liksom visionen åt sidan tillfälligt, då är det man har en massa ellastbilar som man inte själva har byggt och som i hög utsträckning körs av människor som man inte har anställt. Och för varje krona som de tjänar hittills så kostade de 4 kronor. Det här är kanske inte den omedelbara framtiden som jag tror att man hade hoppats på. Här måste man se någonting annat än vad jag kan läsa mig till i det här börsprospektet för att känna att det här är en stor framtidspotential som är waiting to happen. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Henning Eklund. Vår producent Tove Leffler och vår kollega på redaktionen heter Sofia Sinclair. Vignetten skrevs av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från Sexboy Billy och Gianni Di Bernardo på TikTok, Y Combinator, Stino Reporters på YouTube, Anthropic och Piotr Cicciocchi på X. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Jag hoppas.